Jag påbörjar nu arbetet med att bilda en ny handlingskraftig regering.
Det är klart. Ulf Kristerssons lag har vunnit valet. Men nu väntar svåra förhandlingar.
Vår ambition är att sitta med i regeringen.
Liberalerna släpper inte fram Sverigedemokraterna i regeringen.
Hur ska Kristersson egentligen få ihop sitt regeringsunderlag där forna fiender nu ska komma överens? På en kvart får du veta vem som kommer kräva vad och vilka röda linjer som kommer korsas.
Jimmy också har varit väldigt tydlig med att vi någonstans också måste kunna förvänta oss en utdelning som står i proportion till vår storlek.
Det är måndag den 19 september och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Erik Hedtjärn, chef för politikgruppen här på SvD. Du, det är ju verkligen ingen ro och vila för er politikjournalister. Vi var ju här båda på valnatten. Har du hunnit hämta dig sedan dess?
Ja, natten efter valet då gick jag och la mig vid 3:30 och sen så var jag på jobbet klockan 8. Så då var det inte så mycket vila.
Du, nu börjar ju nästa stora arbetsperiod för er och det är ju regeringsbildningen. Största jobb kommer kanske Ulf Kristersson göra. Mandaten blev ju 176 mot 173. Hur ser Kristerssons att göra-lista ut nu egentligen?
Det som han ska få ihop nu först, det är ju då vilka ska vara med i den här regeringen. Och då finns det ju två realistiska spår. Det ena är ju att det är Moderaterna och Kristdemokraterna som Kristdemokraterna har förordat. Det andra är att det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Moderaterna har varit väldigt tydliga med att den dörren är liksom öppen. Det är öppet om det är Liberalerna eller inte. Alla de här tre partierna, de har ju sagt att SD ska inte vara med i regering. Så att det kan man nästan räkna bort då. Men de här två alternativen finns. Och sen så är det ju också så att nästa steg, det är att talmannen kommer att prata med Kristersson och be honom liksom, kan du bilda en regering?
Mm. Man sa ju hela tiden i valrörelsen att så här, vi har gemensamma mål och visioner och vi kommer kunna sätta oss direkt och få ordning på Sverige. Vad blir svårast för honom då?
Jag tror att det är svårt att få ihop den här regeringen. Och den, beroende på hur det ser ut, så blir det ju olika liksom problem. Om man tänker sig att Liberalerna är med i regeringen, då har de ju liksom säkrat upp lite mer mot att, om man tänker sig så här, enskilda liberala ledamöter som skulle rösta mot regeringen. Samtidigt så kan man säga att då blir risken åt andra hållet lite större. För att om den ska hålla i 4 år, en regering, det är ju den absolut ambition, föreställer jag mig. Och då så skulle det kunna vara så att om det där samarbetet kärvar och Sverigedemokraterna inte sitter med i regering, då skulle de hypotetiskt kunna säga så här, vi tänker inte rösta på den här budgeten som ni kommer med. Och då i ett sånt läge så är Socialdemokraterna själva större än liksom en MKDL-regering. Så då skulle de bara behöva rösta på sitt eget budgetförslag och så skulle jättemycket liksom rasa ihop. Och om man tänker på hur Kristersson har låtit när han har kritiserat den här regeringen under den här mandatperioden, så har ju mycket av kritiken varit så här, det är för skört, det är för lätt att fälla, ni får inte ens igenom er budget i riksdagen, det är liksom fundamenta. Och då lägger man ju liksom ribban lite högt, att man själv måste ju leverera en regering som är så regeringsduglig som den tidigare då inte var, enligt honom.
Mm. Och ett annat sätt då, det är att inte ha Liberalerna i regeringen. Då kanske det blir lättare med SD.
Ja, och då finns ju den här risken med politiska vildar då. Och den finns ju både i SD och i L. Och alltså det är lite, så här, lite förmätet att säga att de kommer ha personer som hoppar av och som kommer göra som Amineh Kakabaveh, vänsterpartisten under förra mandatperioden, och liksom driva sin möjlighet att påverka till max. Samtidigt så, om man bara tittar historiskt, så har ju den förra liberala partigruppen har ju inte alltid gått precis helt i takt med vad partiledningen har velat. Sverigedemokraterna har ju haft problem med att väldigt många har lämnat det partiet under nästan alla mandatperioder de har suttit i riksdagen. Så det är inte helt liksom otänkbart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men du, Sverigedemokraterna, det är ju näst största parti nu och störst i regeringsunderlaget. Hur mycket kommer de kunna kräva i förhandlingarna?
Ganska mycket, föreställer jag mig. De flesta brukar säga så här, det här att de ska stå utanför en regering, det har kanske ett särskilt liksom, högt politiskt pris om man ska få sakpolitik eller ska få igenom saker. För man kommer inte då leda ett departement eller sitta i en regering med alla de beslut som en regering, alltså regeringsmakten är ju betydande och den kommer man då inte ha direkt tillgång till.
Mm.
Och då måste man ju få något annat. Så är det liksom det vanliga resonemanget.
Mm. Och man har ju pratat från SS håll om avtal, att det ska vara väldigt tydligt vad man kommer få.
Ja, men det vet vi inte hur det kommer se ut. För det där kan ju se ganska olika ut om man har liksom en lång punktlista eller om man har mer avsikter. Och det som vi har sett med januariavtalet, då är man ju väldigt detaljerad. Och en bakgrund till det är att det var ju partier som liksom egentligen inte ville vara ihop och som inte hade tänkt att de skulle vara ihop. Och när man nu har några som har som avsikt att de ska vara ihop, då kanske den där detaljerade listan inte behöver vara lika liksom, minutiös.
Mm. En sak som jag tror att många tänker på, det är ju att det här faktumet då, att det största partiet i regeringskoalitionen inte sitter i regeringen. Hur anmärkningsvärt är det?
Det är ju ovanligt.
Mm.
Alltså om man internationellt så är det ju ovanligt. Det är ju ovanligt. Jag hörde eller läste i våran tidning finska statsvetare som tyckte att det var liksom uppseendeväckande att inte Socialdemokraterna är de som bildar regering, för de är ju störst. Och i det sammanhanget så måste det ju vara ännu märkligare eller ännu svårare att förstå att okej, det största partiet i den största då, partigruppen, i det största blocket, att de inte ens får vara med i den här regeringen som de stödjer.
Mm. Å andra sidan då, kan det finnas någon fördel för Sverigedemokraterna att inte sitta i regeringen?
Ja, det kan du göra, för att det är ju ett parti som alltid ständigt har haft en oppositionsroll, och det här att kliva från att vara väldigt duktig på att vara i opposition till att sitta i regering, det kan vara en ganska svår resa. Om man tänker Jan Björklund till exempel, som var skolminister eller utbildningsminister och Liberalernas partiledare. Han var ju liksom otroligt skicklig oppositionspolitiker i skolfrågor. Och sen så skulle han ta ansvar för skolan, den svenska skolan. Och då vet jag att efter några år så hade han det här. Det är som att ändra skolan, det är som att vända en atlantångare. Det tar tid. Alltså det blir... Allt det där slipper man ju om man inte sitter i regering. Man kan fortsätta stå och peka på 9-7 som Jimmie Åkesson har gjort, liksom sjuklöven. Och om man tittar på till exempel andra partier som Dansk Folkeparti som ju liknar Sverigedemokraterna mycket. De var ju ganska framgångsrika i att stå utanför en regering och sen så påverkar den väldigt mycket.
Mm. Men vet man om det finns några dealbreakers för Liberalerna?
Alltså de, så här, som de inte då skulle kunna acceptera, ja. Det de har sagt, det är ju att SD är i regering. Mm. Det är där. Sen så kan man ju spekulera och tänka att ja, alltså mycket av deras kritik mot Sverigedemokraterna har ju rört såna här demokratifrågor. Så hur kommer det vara med, ja men ta så här, kulturministerposten, en så här symbolisk post då. Vem kommer få den? Skulle Liberalerna få den? Det skulle det säkert de uppfatta som någon sorts symbolisk seger, att man då har ansvar för public service. Samtidigt så kanske det också skulle vara en symbolisk provokation mot Sverigedemokraterna. Man brukar väl säga att man ska liksom inte bli förnedrad i förhandlingar, utan alla ska vara liksom hyfsat nöjda i slutändan.
Mm. Får vi se hur det går.
Jag hörde en Mikael Sandström som var med i det som kallades samordningskansliet för Moderaterna då under Reinfeldt-regeringen. han var politisk tjänsteman då. Han beskrev de här förhandlingarna då som att det svåraste, det var inte att komma överens med de andra partierna, utan det svåraste var när man hade kommit överens med de andra partierna att sen gå tillbaka till sitt parti och sälja in sin kompromiss. Mm. Det var liksom svårare. Så, men hur kunde du sälja oss så här billigt?
Ja, jag fattar. Huja, vad jobbigt att ha det ansvaret. Du, vi var inne på det, men det kommer att vara jämnt även den här mandatperioden som det var förra mandatperioden. Nu ser det ut att vara lite fler mandat som skiljer blocken, men ändå är det ju inte mycket. Förra mandatperioden fick ju Amineh Kakabaveh, en politisk vilde, som vi har pratat om, enorm makt, måste man ju säga. Alltså, kan det bli så återigen?
Ja, i enskilda liksom frågor eller när det gäller stoppa enskilda delar kanske av en budgetproposition till exempel, då skulle det ju kunna vara så. En typ av tillfälle när Amineh Kakabaveh fick väldigt stor makt, det var ju när det gällde att släppa fram en ny statsminister. Om det skulle bli liksom regeringskriser och Ulf Kristersson till exempel skulle behöva bli framsläppt igen, då kan ju verkligen politiska vildar spela ganska stor roll.
Hur rimligt är det att en politisk vilde kan ha makt att fälla en regering?
Ja, jag undrar också faktiskt. Det beror inte på mig.
Ja, förra mandatperiodens osäkra parlamentariska läge gjorde att regeringens öde låg i händerna på en politisk vilde. Och när det gäller politiska vildar är det ett parti som historiskt haft överlägset flest. Sverigedemokraterna.
Margareta Larsson lämnar alltså partiet för att istället bli politisk vilde.
Partiledningen uppmanade då honom att avsäga sig sin riksdagsplats, men så ser det alltså inte ut att bli.
Nu uppmanar Sverigedemokraterna att riksdagsledamoten Pavel Gamov från Uppsala ska avgå från sina politiska...
Tänker du följa Sverigedemokraterna i riksdagen när det gäller omröstningar och så vidare?
Jag kommer att följa den som överensstämmer mest med min...
Ja, det handlar om en resa till Ryssland där han enligt partiet agerat mycket olämpligt.
Jeff Ahl är politisk vilde. Tillsammans med Olle Fälten, Mikael Jansson och Anna Hagvall lämnade han under våren Sverigedemokraterna för att gå med i det nystartade och främlingsfientliga partiet Alternativ för Sverige.
Mandatperioden 2014-2018 hade Sverigedemokraterna så många som 7 vildar. Den senaste mandatperioden var det en riksdagsledamot som uteslöts. Har de fått ordning på det där?
En konsekvens av valresultatet är ju att man på ett sätt får lite mindre koll på den. Därför att det är fler som kommer in. Och då kommer ju fler osäkra kort in. Sen har inte jag koll på hela deras vilka som kommer in exakt. Och jag tror inte det är klart än. Och lite på samma sätt är det med Liberalerna. Om de kommer in i regering, ja, då är det många av dem som har riksdagsplatser som kommer sitta i en regering, som blir ministrar. Och då kommer personer som var längre ner på Liberalernas lista in i riksdagsgruppen, och kommer de vara liksom lika lojala som de som står högst upp?
Spännande. Du, Erik, sista fråga. Lätt är den inte, men när har vi en regering?
Jag tror att Ulf Kristersson skulle vara otroligt glad om han kunde liksom redan när riksdagen öppnar den 27 september när man har om han redan då skulle kunna bli vald som statsminister och presentera en regering.
Mm.
Och då är det om mindre än 2 veckor.
Jag önskar en sak, men kommer det bli så, tror du?
Alltså, det som talar för att det skulle kunna bli så, det är att Sverigedemokraterna har till exempel sagt att de gärna ser att valet av talman är liksom en del av hela det här regeringspaketet i de förhandlingarna, har ju Mattias Karlsson sagt till oss på Svenska Dagbladet. Och om det är så, då har man liksom ett definitivt deadline-datum för att den 26 september, då väljs en ny talman. Och om det är en paketlösning som där talmannen ska ingå, då måste ju allt vara klart den 26 september. Så där kan man ju få liksom en liten fingervisning om att någonstans så hoppas de ändå att det kan gå så fort.
Mm. Så det är talmansvalet man ska hålla utkik efter för att veta om det blir?
Ja, det första steget. Men den är ju spännande, talmansomröstningen. För den är ju en sluten omröstning. Alla andra omröstningar i riksdagen är ju, då trycker man på en knapp. Men där så är det riksdagens ålderspresident som är liksom den äldsta av alla riksdagen, eller som har suttit längst, som står vid en sån här urna, och så går alla fram och lägger en lapp i den. Och sen så förhoppningsvis har ingen gått på toaletten, som hände en gång. Så att det var en som missade att rösta för några år sedan.
Och där är enda gången man egentligen kan skita i partilinjen. För ingen får reda på det.
Olyckligt ordval kanske.
Kanske det.
Jo, men man har ju gissat till exempel, hur röstade de förra gången? Och så gissar man, har man räknat så här, kanske att det var några centerpartister som röstade så där.
Mm. Men man kommer aldrig få veta.
Man får inte veta.
Nej. Tack Erik för att du var med i Dagens Story.
Tack.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hör du, politikreporter, det är som att vara matteprofessor nu för tiden. Lite.
Det tog stopp i mitt huvud när jag tänkte matteprofessor. Just, och det visar väl att jag kanske inte är min starkaste gren.
Nej, men du är bra på att räkna mandat tycker jag. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen kom från Moderaternas Facebook-sida, SVT, Sveriges Radios lokala kanaler, Vetenskapsradion och Sveriges Radios program Studio 1.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.